Hvorfor bjeffer hunder?
Det er noe som vi har avlast fram på. Om man tenker på ulven, så har de ingen bjeffing i stort sett. De har en liten boff-boff, som er en varningssignal, en varselsignal. Men de bjeffer inte, så vi har avlast fram bjeffingen til å hjelpe oss at just varsle på revir i første hand. Sen så har det också kommit en exalteringsbjeffing hos väldigt glada hundar. Och det kan komma en lite alenebjeffing, hundar som blir lämnade alene för länge och försöker ropa tillbaka sina ägare. Det är det, hallå, hallå, här är jag, ni glömde mig. Någonting, som sagt, ni glömde bort mig, varför gick ni bara ifrån mig? Så försöker få dem och som sagt påminna att här är jag, fin tillbaka till mig.
Kan du høre forskjell på bjeffingen deres?
Ja, absolutt. Det finnes studier på når man setter hundeegere, og så får de bare lyssna på ulike former av bjeffing. Og de kan da just kjenne på i dette en urolig hund, eller er det en veldig glad hund, eller er det en redd hund? Og det hører vi. Og hva som er så unikt er just at hund og menneske er de enda individer, eller hunden er det enda djuret som har skapat et eget språk med just människan. Så bjeffingen är mycket till oss och inte bara till andra hundar. Och det är unikt i hela dyrevärlden.
Hundepsykologen, dyreadfärdsterapeuten och göteborskan Tess Erngren har med sig sina två hunder, Rottan och Raff. Och de är selvfølgelig de mest väluppdragna, roliga, avbalanserade, vakna och stillaste hundene jag har mött. Ikke idealhundene för en radioreportage om hundens språk. Men om du hører nøye etter her, så velter Ralf en flaske.
Nå er det noen som kjedet seg litt og sitter som trenger litt oppmerksomhet.
Men den bjeffer ikke.
Nei, det gjør han ikke.
Det er bare en gang på turen vår rundt Frognerparken at Ralf og Rottan, ja, hva skal jeg si, slipper lyd. Men det er ikke enda.
Han kan varsla veldig, så blir han litt skremt og skal passe på meg. Så er det også boff-boff og få, som sagt, skumla menn og forsvinne. Så da hjelper han til. Og da sier jeg takk, takk, skatt, nå tar jeg over.
Du sier at dette hundespråket har utviklet seg fra ulven og frem til i dag. Mm. Hvordan er det det har utviklet seg?
De har ju domesticerats utav oss då i vart fall 20 000 år. Det är den bevis som vi har antagligen längre. Och har haft då en flockstruktur från början som har gjort att det varit lättare för oss att på något sätt få dem att samarbeta med oss. Och då har vi ju bevisst efter, det kan vi inte riktigt säga när, men urfolket började bevisst avla på individer som visade sig ha speciella evner. Vissa hundar kanske var extra flinka på att spåra. Då avlar man den med en annan hund som var flink på att spåra. Så fick man då en linje som var flink på att spåra.
Spårhundar alltså?
Och detsamma med olika arbetsuppgaver som för exempel då att bjeffe för att varsla. Eller gete för att samla in får. Eller passa på boskap som herdehundar.
Härdhund? Geterhunder.
Så det är en bevissthet hos oss som människor när man såg olika talanger hos olika individer, hos urhundarna som kom till oss och som vi tilltrack oss. Och så när vi insåg att det här kan vara en arbetshjälp, och så har vi som sagt avlat bevisst på vad de har varit extra flinka till och skapat olika arbetande hundar.
Men idag så tänker man ju först och främst på avling som också utseende.
Estetisk avel, ja. Estetisk avel är en väldigt diskuterad fråga inom hundvärlden idag. För varje utseende som hunden har, alla raserna har ett utseende som från början var skapat för att utföra sin arbetsuppgave maximalt bra. För exempel en kort snute är fin att ha om man ska bita i halsen på en tjur. För då får man fortsatt luft. Långa ben är fint att ha om man ska springa långt. Och liten och rask när man ska in i grävlinggryt och komma in där. Korta, korta ben.
Grävlinggryt. Grävlinghi.
Men idag så har det ju gått ut av arbetsuppgifterna och istället blivit bara estetiskt. Helt plötsligt har jättekort snute för exempel. Oj vad den ska liksom vara så kort att vi har avlat in den så de inte får puste. Jättelång rygg på dachsen som skulle ha varit lång och smal och komma in i ett grävlinghi, men har nu blivit så lång att de alla får ryggproblem. Och så där har estetisk avel gått alldeles för långt, och vi avlar idag på väldigt sjuka individer i många fall, inte alla men i många fall.
Men det är det fysiska, gör det något med det mentalt?
mentalt också. Det är vad vi har avlat på mycket det sista är. Det finns ett begrepp som heter för exempel då showlinje och brukslinje. När man på brukslinjen arbetar hårt på att avla på just faktiskt arbetsuppgaven, mentala egenskapen och det de är skapt för att jobba med. Och så kan man ha en lite mindre stressad, lättare individ som kallas showlinje. Och då är det då mer sällskapshund, familjehund som kommer i den gruppen.
Hunder ser ju så olika ut som du säger. De har någon har korta snuter, någon har långa snuter. Hur kommunicerar de egentligen med varandra?
Det är det som är så fascinerande. För vi har ju verkligen varit och fipplat i detta ganska så ordentligt.
Fipplat? Tuckligt.
Med en chihuahua från 1 kilo till en mastiff på 100 kilo. Och egentligen är ju de alla då ursprunget i ulven. Men vi har gjort det väldigt, väldigt vanskligt för dem. Men de klarar sig fascinerande gott. För signalerna är där. De är helt lika från ulvens ursprung. På mått språket är facitet är där. Sen så har de då tack vare sitt utseende och viss domesticering fått, som jag kallar det, olika dialekter. Men hundar som har det gott, som har en normal stressnivå och icke har smärtor, de klarar att kommunicera helt fint med varandra för att signalerna som sagt är egentligen väldigt lika. Men vad det går fel i är för exempel svarta hundar, helt svarta hundar är väldigt vanskliga att läsa. Då ser man inte ögonen om de är stora, truende eller små, myset är snille. Hundar med massvis av päls. Där ser du inte vad halen överhuvudtaget, om den står upp eller ner och visar på lekinvit eller en rygginvit. De här korta snuterna ser ut som hunden ständigt knurrar. Och den hörs ut som den knurrar, för den kan knappt pusta, stackars. Och det blir naturligtvis en problematik med vad man ser. Och som du också ser på min lilla hund här som har kuperat hale.
Och det är råttan hon snackar om. En liten, korthåret, brun hund.
Det är en omplacering då såklart. Hon har insett att hennes lilla hale syns inte när hon loggrar. Så hon lägger till så att hon loggrar med hela baken för att göra helt säkert. För hon har då insett att den andra hunden får inte helt med sig budskapet. Och då liksom plussar de på en signal till och en signal till och en till. För att göra sig helt säkra på att budskapet går fram. Och budskapet är att vi vill inte ha konflikt. En hund vill över allt annat undvika konflikt och skada varandra.
Men det verkar inte alltid som om hunden vill undvika en konflikt. Vad är det som kan utlösa en konflikt?
Det finns en väldigt uttryck som jag finner väldigt märkligt som kallas att la dem ordna upp i det själva.
Alltså, la dem ordna upp i det själv.
Och det som sagt skulle gått jättefint om de hade, precis som ulven, samma utseende, samma erfaringar, samma stressnivå, samma lekemåte, samma liksom signaler rätt och slett hela vägen. Och det har de inte längre. Så därför blir det konflikter, särskilt när vi också då puttar dem upp i temporära revir. Vi tar för givet att de bara ska möta nya hundar och måste sätta sig i positionering utan problematik. Och varje hundemöte är det lite spänning i för att just se till att det icke blir någon konflikt. Är det då en individ som har haft dålig erfaring från förra av? Om den är stressad för att den har mycket smärtor som kommer mycket av felaktig avel, så blir det överreaktioner. Och då kan det bli som sagt en för kraftig signal från den skrämda hunden, och då blir den första hunden också skrämt, och så får vi en problematik.
Kan en sån konflikt sätta mentala spår i hunden?
Absolut. Vi brukar säga lite fräckt att hundar är rasister. För har man haft en dålig upplevelse med en specifik rase, så är alla utan den rasen bad. Har man som sagt blivit skrämt av en, för exempel en schäfer, så tar man alla schäfer och ser till att de rygger väck genom och bjäffer dem undan för att vara på säkra sidan. Så en hund tar alltid det säkra för det osäkra. Och i och med att han då alltid försöker undvika en konflikt, så blir det just att man då kanske, fort man ser en schäfer där, så får man får hunden en födelseminne av att usch, det där var obehagligt. Det är bäst att jag knurrar, fläcker tänder och bjäffer lite så att jag får avstånd från den chefen, och så undviker de den chefen. Mm. Och så blir det oftast en ond spiral. Så där är det som sagt väldigt viktigt för som en hundägare att verkligen lära sig sin egen hundsignaler och känna på att är det här okej, eller ska vi ta mer avstånd? Ska vi ta mer tid på oss? Hundarna, om de bara får knock tid så löser de det. Men kastar man in en hund på ett hundjorde där det redan är 20 hundar som rasar runt i hög stressnivå, så räcker han inte att läsa av de andra hundarna, blir stressad och kan lätt då bli ett mobboffer för exempel, för han går in med osäkra signaler.
Så, men en hund kan bli ett mobboffer. Hur mobbar hundar?
De kan nämligen, om de som för exempel har 500 som har lekt på hundjordet en stund och de har positionerat sig och de är färdiga med en temporär flockstruktur som vi kallar det då, så kommer det en liten rackare in på flanken och då som sagt kommer den här nyskapade flocken ska ju checka om han verkligen passar in. Visar den hunden då lite osäkra signaler för det kommer en tuff stor grupp emot honom, så kan vi trigga just en mobbingeffekt som ligger instinktivt i hunden att testa ut hur stark är den här individen, är det någonting som kan tillföra någonting till flocken eller är han så svag så att han ska skvisas ut. Som också kommer utav ulveflocken att man kan inte gå omkring och släpa runt på svaga individer, utan man må bara ha starka, friska individer för att ha maximal chans att överleva. För det är ganska lav överlevningsfrekvens på ulveflocken.
Den sista bjeffen där är inte en ordentlig hund.
Jag har en kollega. Han vill egentligen bli väldigt förnöjd hvis jag nämner namnet hans. Han heter Ivar Grydland. Han lager mycket reportager. Han fortalte att när han träffar en hund som bjeffer på han, så bjeffer han tillbaka.
Och då får han ju precis motsatt reaktion av vad han önskar han säger. För jag antar att han är lite orolig. Han vill icke hilsa på den hunden. Nej, och vad han då visar på är att han är lika rädd tillbaka.
Och där var reporter i Eko Ivar Grydland analyserat.
Och då ska du säga att hunden fortsätter att bjeffa och bara säga, men backa då. Jag säger ju backa då, men du backar inte. Du står här och säger backa till mig. Och så har vi en jätteproblematik.
Bara hör en gång till hur Ivar Grydland bjeffar när han träffar en hund.
Och för det första är det så att hundar brukar ju snuten i allra första hand i kommunikation, och de doftar ju då stresshormoner från oss på meters avstånd. Så är du rädd för hund så utstrålar du osäkerhet. Då kommer hunden som då luktar dig, ser på din lite uppträckta skuldror, lite spänt bevegelser. Hur mycket du ens försöker att skjula det så är vi avslört, och i vart fall i stresshormonerna som bara osar ut av oss. Och visst, den människan då är lite sån tuff och icke ska visa på att det äntligen är skrämt, så bufflar man fram och säger nej, det här går så fint, och så böjer man sig över och spänner ögonen i hunden. Kanske sträcker fram en hand. Och då den rädda, eller hunden då, som visar att du är rädd men du kastar dig på mig. Aha, det här är en konflikt. Då är det bäst att jag faktiskt ser till att försvara mig.
Så vad ska man göra då om man är rädd och det står en hund och bjeffer till det?
Istället för då vad han skulle göra är bara snur ryggen till. För snur ryggen till visar på att okej, jag är inte rädd för dig hunden. Jag törr att ta bort alla vapen jag har som på en måte är tänder och händer, tänder och klör. Så jag snur dig väck och då känner hunden att oh, gud dejligt, där är trusseln över. Du bryr dig inte om mig, då backar jag undan. Så där har vi också en väldigt felinlärning. Att försöka göra sig vän med hunden genom att böja sig över, sträcka fram en hand. Och hunden har bara sagt att var så snill och backa undan. Och får då icke gehör för sitt språk. Och ta till nästa språk igen, då, nästa signal som då tyvärr kan vara att nafsa bjeffen eller helt enkelt att bita. Om de blir trängda allt för långt.
Men hundar som för exempel kommer löpande mot dig och ska hoppa på dig, vad gör man då?
Pröva att snu ryggen till och visa på att du är icke intresserad. Som sagt, begynner du, det är väldigt vanskligt, för är man rädd, och det här får ju inte lov att hända. Det är vårt ansvar som hundägare att se till att det icke sker.
Detta är självklart inte rad för råttan Tess sina hundar som bjeffer. När man en sjelden gång i livet ute med en hundpsykolog och dyradfärdsterapeut och det verkligen kunde varit fint om man känner sig ordentligt rustet till att möta en eller gärna flera sinte och på alla måter skumle och vriende hundar, så dyker ingen upp. Samtliga hundar och ägare vi möter är ansvariga och kontrollerade.
För min del när det kommer till hundträning
Så det är ju i stort sett ingen forskel jämfört med att uppfostra barn. Men som sagt, med positiv förstärkning som jag jobbar med också, det är mycket lättare att få en hund att göra som man vill genom att säga bra, det här är du duktig på.
Och så, vad är det vi äntligen träffar? Jo, ett ekorn. Men till gengäld blir det äntligen liv och röre och hörbar, ivrig och glad bjeffing från Ralf och Rottan i Frognerparken.
Nu blir vi alldeles tossiga. Så här har du en exalteringsbjeffing snart. Ja, och här har vi, ser vi en vild in.